Du lyssnar till veckans gäst, Andy Ödman heter jag, och idag har den jättestora äran att bjuda hit, in hit i studion, John Storgård. Välkommen hit.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Du är för tillfället, dina titlar så är väl chefsdirigent för Lapplands kammarorkester. Du är chefsdirigent också för Åbo filharmoniker och du är BBCs filharmonikers överkapellmästare just nu. Det är dina jobb just nu.
Ja, med Lappland hellre använder jag titeln konstnärlig ledare, för det är ett så pass mångsidigt, lite speciellt sätt på vilket sätt jag leder den orkestern alltid har gjort. Det var också väldigt mycket med violinen inblandad, men i princip just så där som du sa.
Och sen har du ett par nya projekt också på gång som räknas som ditt, om vi säger det jobb som du har fast just nu. Du kommer att bege dig att börja satsa på National Arts Center Orchestra i Ottawa i Kanada. Och så kommer du också att vara engagerad i Junge Deutsche Philharmoniker i Frankfurt. Det här är två nya projekt för dig.
Ja, med Ottawa på det sättet inte nytt att jag har varit principal guest, alltså första gästdirigent där i ungefär 10 år. Så det är också en orkester som jag har redan ett långt förhållande med. Men rollen blir betydligt större nu när jag blir music director, som titeln är på engelska där, från och med den höst som nu börjar. Ja. Och Junge Deutsche Philharmonien är en ungdomsorkester, alltså som består av unga begåvade blivande proffsmusiker, och där kommer jag att ha en pedagogisk roll med ett eller två projekt i året, inkluderande dirigerande men också undervisande, också kammarmusikundervisande, kanske lite violin privat undervisande också i samband med det.
Exakt det. Och du är dirigent, men du är också violinist och du är också kompositör. I vilken ordning ska vi sätta de här yrkena?
Det där med i vilken ordning vi sätter dirigerande och violinen, ja. så det är inte så lätt faktiskt att svara på. För jag tycker balansen just nu är jättebra. Någon var jag inte riktigt nöjd med att balansen var så mycket på dirigerandet. Men det var ganska naturligt, för då när jag blev på allvar dirigent 30 plus småningom lite efter det, så det är klart att för att komma igång med det med högsta varv och komma in i det ordentligt, så betoningen blev ju på dirigerande. Men jag har aldrig satt de åren heller violinen på hyllan, och emellanåt fanns det också bland kollegorna som trodde eller tänkte att okej, inte hinner han nu spela mera på lika aktivt som tidigare, men det stämde egentligen aldrig. Så jag var inte nöjd då när balansen var sån att jag hade väldigt mycket mera konserter som dirigent än som violinist, för jag höll mig hela tiden i form och jag har fortsättningsvis hela tiden fortsatt att öva och hålla mig i form. Men nu är balansen jättebra, för att nu har jag, om man tittar på mina årliga uppträdanden, så det är ganska mycket jag gör med violinen också varje år och också i alla musiksammanhang, både inom Finland och internationellt, så vet man mycket bättre nu om mig att okej, han är absolut 100% också fortfarande den violinist som han är. Så att jag vill inte sätta de två grejerna egentligen i ordningsföljd. Men kompositör kan du sätta i parentes. För att det stämmer, jag har komponerat lite och jag studerat någon gång när jag ännu var i skolåldern, alltså som tonåring. Komposition för ingen mindre än Eino Juhani Rautavaara. Det var förstås, det var väldigt viktiga perioder för mig också. Vilket jag också säkerligen har haft nytta av som dirigent, för det var då som jag kom in i att läsa partitur på allvar också via studierna i komposition. Men det blev nog ingen kompositör av mig, och det var egentligen ett ganska klart val sen lite senare när jag var kanske i 20-årsåldern att om jag vill på allvar satsa på att vara utövande musiker, vilket jag nog, det var liksom klart för mig att jag älskade att uppträda och att vara aktiv som utövande musiker, så kontrasten mellan det och komponerande blev för stor. Och då la jag komponerandet åt sidan och så hade det nog varit. Jag har gjort några små grejer och lite arrangemang och sånt. Men man kan inte säga att jag skulle ha komponerat på allvar sen jag var ungefär 18, 19, 20 de åren.
Mm. Och den här balansen du skriver att du är väldigt bra just nu mellan musiker och dirigent. Nyligen hade du en konsert i Helsingfors, det var i april hade du en konsert i Helsingfors. Och en av landets kanske mest kända svenskspråkiga musikkritiker, Hufvudstadsbladets Mats Liljeros, beskrev dig som ett unikum i din egenskap att du är så, enligt Liljeros, väldigt, väldigt duktig violinist samtidigt som du är en otroligt duktig dirigent. Liljeros poäng här var att det är väldigt ovanligt att man är så här duktig på de två olika områdena.
Jo, nu har det ju alltid funnits instrumentalister som blir dirigenter och som fortfarande håller igång som instrumentalister. Men det som är orsaken till att också Mats noterar det här som ganska unikt är att violinen ändå är ett instrument som det är liksom antingen eller. Antingen så måste du hålla dig hela tiden igång med det och i form och öva och aktivt öva. Annars går det inte helt enkelt. Som pianist till exempel eller med diverse blåsinstrument så du kan ha längre pauser emellanåt och sen komma tillbaks till det. Men om du sätter violinen för flera veckor åt sidan så det är inte så där bara att komma tillbaka och uppnå ens sin egen nivå för att inte tala om att om man ännu vill utvecklas med det. Så att vi är nog få i branschen som på det sättet är på samma sätt på hög nivå både violinister och dirigenter. Det finns mera högklassiga dirigenter som också fortfarande är högklassiga pianister. Men som jag sa, det lite beror på skillnaden mellan instrumenten också.
Men alltså du är världsberömd. Nu det är bara att konstatera att du är världsberömd i synnerhet i de här klassiska kretsarna. Det är ingenting att hymla om. Man rullar ut röda mattan när du dyker upp i London har jag hört. Men och då vill jag ju alltså, jag måste ju bara fråga eftersom man själv har ibland lite måste skoskeda med sin, disponera sin tid. Som du sa, att violinen lägger man bara kan inte man lägga bort och ta upp igen efter en dammig låda efter en månad. Hur disponerar du tiden med att upprätthålla dirigentskap och violinskap? Hur har du tid med två såna här väldigt krävande yrken?
Jag helt enkelt bara har bestämt mig för att se till att jag gör det. Ja. Och det betyder ju praktiken att jag har violinen med mig hela tiden. När jag reser vart som helst, korta sträckor, långa sträckor. Alltså också alla de veckor som det är frågan om att jag egentligen reser någonstans bara för att dirigera. Och för att göra ett projekt som dirigent så har jag violinen med mig anyway. Och vi har våra övningar och det betyder ju inte att jag övar precis hela dagen. Utan det blir nog timmar över för mig själv på hotellet att öva violin. Och det är klart att det kräver att jag bestämmer mig för att orka med det också. Det kan hända att jag ibland har ganska tunga dagar med arbete med orkestern som dirigent. Men jag skulle också säga så att jag har haft förmånen att ha fantastiska lärare. Alltså som violinist och framförallt de tiderna som jag studerade för en legendarisk israelisk pedagog, Haim Taub. Både i Israel också i Europa. Han var någon i Finland också och höll mästarkurser. Så jag fick så otroligt mycket av honom. Alltså han skulle aldrig förlåta mig om jag skulle sluta spela. Han sa det väldigt direkt åt mig. Att du ser ta mig fan till att du fortsätter att vara violinist också. Så sa han att om du inte har för mycket tid, gör det här. Gör det på det här sättet. Om du måste ha en dag paus eller två dags paus, gör de här och här grejerna. Liksom bara för att hålla grundformen på hög nivå. För det är klart att ibland när jag har långa dagar som dirigent så inte orkar jag nu öva flera timmar på hotellrummet. Men om jag orkar öva ens en halvtimme eller en timme. Så, och just med den hjälp jag fick av Haim Taub i tiderna så vet jag ju precis vad jag gör, hur jag övar, när jag övar.
Ja, och det där nu måste jag dessutom drämma till med en väldigt privat fråga då också. För det finns säkert lyssnare som funderar på det här. Hur ryms familjen in i det här livspusslet?
No, det är också förstås en bra fråga. Och det finns inte kanske så klara svar på det heller. Men det är också fråga mycket om att vi, både min fru och jag, har vetat ända sedan vi började vara tillsammans och bilda familj också, att det här är mitt liv, att antingen så go for it eller inte, liksom tillsammans. Jag talar inte om att hon gör det eller jag gör det, utan tillsammans så bestämde vi oss att okej, vi bildar ändå familj, vi klarar av det här på vårt sätt, och jag gör mitt bästa med att vara så mycket närvarande familjefar också, fast jag reser mycket. En sak är förstås till exempel det att när jag kommer hem mellan mina resor och även om det är fråga om stressiga tider med mycket arbete och så jag försöker åtminstone se till att det första jag gör när jag kommer hem är inte att jag stänger in mig i mitt rum och går och läser partitur eller spelar violin, utan när jag är hemma så är jag så hemma som alltså 100% som möjligt med min familj.
Närvarande?
Ja, närvarande på allt sätt. Så det funkar nog. Nu när barnen har blivit äldre så är det ju lättare för oss alla också med det här. Och det är inte så tungt för min fru heller att hon har ändå haft det största ansvaret för vardagen hemma. Det är helt klart när jag är så mycket borta. Men nu när barnen är 17 och 14 så ger det oss alla lite mera frihet och möjligheter också. Och det är ju också roligt för medlemmarna i familjen, antingen allihopa eller en av dem eller två av dem, någon gång komma med på mina resor när det är möjligt. Och på det sättet också lite vara med i mitt arbetsliv så där på sidan om då när jag reser. Mm. Enligt möjlighet. Det är klart att vi tar inte bort killarna från skolan, bara då när det, vi gör det då när det finns möjligheter, till exempel sportlov eller någonting sånt.
Men hem här talar du alltså, de är i Rovaniemi?
Jo, de går i skola i Rovaniemi och min fru har också och arbetar där hela tiden. Och jag har ju också i Rovaniemi orkester som du nämnde, Lapplands kammarorkester, ja. Som jag har varit konstnärlig ledare för nu faktiskt i 30 år. Så det är nog, alltså om jag är nu lite över 60 så det är ju halva mitt liv som jag har jobbat intensivt med dem också. Det har nog varit en av mina livsuppgifter som musiker, det som jag har gjort där med dem.
Det andra du kallar hem är ditt barndomshem på Drumse i Helsingfors.
Absolut, jag är definitivt drumsebo. Som helsingforsare, ända sedan jag var 1 år gammal så har jag varit drumsebo och jag har fortfarande kvar
pojkrummet ditt.
En lägenhet på Drumsö.
Har jag förstått rätt att det är samma bostad du växte upp i?
Det är samma bostad där jag växte upp sedan jag var 5. Ja, vi bodde på ett annat ställe på Drumsö före det, men sedan jag var 5 så bodde vi just där var jag har mitt ställe nu också. Det är klart att vi använder det ju hela familjen också. Så vi har också sommarställe i Ekenäs skärgård och det är väldigt behändigt att ha den här drumsbostaden också med tanke på det. Och med tanke på allt mitt resande och det att jag fortfarande ibland också har arbetsuppgifter i Helsingforsregionen så det är ju väldigt bra att ha det kvar.
Och vad tycker du om Finlands mest fantastiska stad och den egentliga huvudstaden och Finlands framsida Åbo? Det där, hur trivs du här?
Jag trivs jättebra här och jag fortfarande njuter av att ännu mera småningom komma in i mitt Åbo, eller liksom utveckla mitt Åbo-kännande. Nu har jag ju förstås haft någon sorts anknytning och också uppgifter och sammanhang, olika sammanhang där jag har varit här längs med åren. Men nu i och med min roll med Åbo Filharmoniska Orkester så nu har det här ju blivit också en stad där jag är faktiskt regelbundet. Och det finns så mycket fint här i Åbo som har att göra med stadens digra fina historia, men också till exempel restaurangkulturen är ju fantastisk här. Och det har jag inte egentligen insett förrän nu när jag har börjat vara här mycket mera. Och som du kan tänka dig i det här sortens yrke, så det är väldigt viktigt var du äter och hur du äter mellan varven när du reser så mycket. Så det är också väldigt, väldigt kul när vi har våra gästdirigenter och gästsolister här, och man kan säga att jo, det är inget problem med att hitta bra restauranger att äta på här efter övningarna. Och vackert är ju också i synnerhet nu vårtid, sommartid och egentligen när som helst. Så det är trivsamt och vackert och fint här.
Så säger violinisten och dirigenten John Storgård, som är veckans gäst. John Storgårds dirigent och violinist. Emellanåt kommer jag säga violinist och dirigent. Vi har redan gjort klart att du är både två lika starkt.
Ja.
Vi brukar med veckans gäst också presentera förstås var det hela börjar. Och du är 63 år gammal.
Nästan.
Nästan, du fyller 63 år.
Ja, det här året.
Japp. Och född, uppvuxen, helsingforsare.
Ja.
En given fråga till en väldigt begåvad violinist är ju förstås att hur det hela börjar. Och jag har förstått att du kommer från en väldigt musikalisk familj. Berätta egentligen, hur började det hela?
Det var mera precis så att morfar var kompositör och i viss mån pianist. Och min far var alltså inte musiker men amatörmusiker i högsta grad. Både som pianist och klarinettist. Och min mamma, alltså dottern till kompositören, morfar Lauri Ikonen. Så min mamma, Marjatta, så hon förstås också hade uppvuxit i ett hem med musik och var mycket intresserad, men hon inte på det sättet aktivt sysslade inte egentligen som amatör heller med musik, men lyssnade och älskade musik. Så det fanns från båda hållen vad föräldrarna gäller. Och mina syskon nu har alla, de är äldre än jag, de allihopa, men nu har vi, de alla sysslar med musik också när jag var helt liten, så på det sättet hörde jag ju också hemma gitarrspel och pianospel, för att syskonen också sysslar med det. Ingen av dem blev sedan professionella musiker, de har gått andra vägar. Men
i vilket skede kom du eller någon på att det här är verkligen det du satsar på?
Så som det har berättats för mig, så hade jag nog själv på något vis gjort det klart för mina föräldrar eller inom min familj att jag skulle vilja ha en violin. Så jag måste ju ha, jag var så liten så jag kommer inte själv ihåg det här, men jag måste ha hört någonting eller sett någonting på svartvitt tv eller någon radion symfoniorkesters konsert eller någonting. Eller kanske varit på något konkret som har inspirerat mig till det att jag ville ha ett stråkinstrument och hade talat om violin. Jag också vet att som min mamma, när hon var liten, hade hon spelat violin. Och kanske det var lite av en dröm för henne också att hon skulle få ett barn som skulle vilja spela violin. Hon blev inte violinist, men antagligen var det lätt för dem om de märkte att jag hade ens minsta intresse för det, så såg de till att jag fick en violin. Att jag var väl bara 5 år gammal när jag fick en violin i julklapp. Och sen hade nu mer eller mindre också berättats för mig att när violinen kom och som julpaket, så ville förstås nästan alla i familjen lite prova på den och titta på den och sådär. Men då märkte de genast att på något vis för mig så kändes det väldigt naturligt att ta i den. Och jag fick något sorts vettigt ljud från den kanske ganska tidigt. Men sen var det min pappa som helt bara med att läsa lite instruktioner och böcker och tips om hur man spelar violin som gav de första, så att säga, lektionerna hemma i hur jag ska hålla i en stråken och så vidare. Men sen så mina föräldrar till att jag fick en bra lärare. Hon bodde då på Drumsö, Ester Raiti, och hon var då redan pensionär och hon dog sedan ganska, när jag var ännu bara i början av violinstudierna, men hon hann före hon dog redan säga att hon rekommenderar Jouko Ignatius, som var lektor på Sibeliusakademin och som också bodde på Drumsö, som min följande lärare, och så på den vägen fortsatte vi. Och jag kom in på ungdomsavdelningen på Sibeliusakademin. Och jag fick ju mina första orkester och kammarmusikupplevelser. Dels där, dels på Vegelius-kurserna, Martin Vegelius-institutets kurser på SÖF, där du också har varit.
Ja, jag har spelat klarinett på 80-talet på SÖF i Yttermark i Närpes, ja. Martin Vegelius-institutet.
Men det var väldigt viktigt också för mig just i samband med början av violinspelandet, att jag ganska tidigt fick mina första upplevelser av att spela i en orkester. Och,
Ja.
På den vägen är vi.
På den vägen är vi. Och då är det ju inte svårt för någon att lista ut eller gissa vad som hände sen. Det blev Sibeliusakademin och det var där du utbildade dig till både dirigent och violinist.
Ja, jag gjorde aldrig diplom i violin, men det var, berodde bara på att jag stack därifrån helt enkelt. Alltså jag gjorde yrkesexamen nog som violinist. Jag gjorde det redan när jag ännu var i gymnasiet. Mm. Men sen hade jag känslan av att jag vill ha något mer och något annat än vad jag får inom akademin. Det var lite så där också, typiskt för den åldern, att man lite slänger i dörrarna och är arg på det ena och det andra, tycker att det här är inte riktigt bra, jag vill ha något bättre. Och jag sökte mig till diverse mästarkurser inom Finland, först i samband med olika musikkurser, sommarkurser. Och på den vägen fick ett stipendium, Svenska Kulturfonden hjälpte mig i högsta grad där. Så att jag åkte till Israel och studerade för först en annan lärare, men sen så småningom för Haim Taub, och det var nog det som var det väldigt avgörande för mig som violinist. Jag var då alltså i 22 års åldern och hade då redan blivit proffsmusiker, kan man säga, inom akademin. Jag var redan också hade kommit igång med Avanti-verksamheten, Avanti-kammarorkestern. Jag var med väldigt i början där, också andra sammanhang. Sinfors kammarstråka var en ensemble som fanns på den tiden. Jag var aktiv där. Men när jag var 22 år gammal och studerade då för Haim Taub i Israel, också på kurser i Tyskland och han var någon i Finland också. Så det var då som det faktiskt liksom lossa ordentligt, kan man säga. Med hela spelandet och musicerandet. Och jag tror, och har sagt det också i olika sammanhang, att jag tror att det, studierna för Haim Taub blev avgörande för att jag också blev dirigent. För han fick mig på något sätt att få ut så mycket mer av mig själv och lita på min begåvning och också inse vad det behövs för att få ut det mesta av vad jag kanske har inom mig.
Som dirigent då också?
Också som musiker överhuvudtaget. Mm. Och då hjälpte det mig också att tro på att det kan vara bra att prova med lite dirigerande också. Det är sen ett kapitel för sig det där också med hur dirigerandet blev allvar sen senare. Att då var jag i 30-årsåldern. Att jag var ju väldigt aktivt redan proffsmusiker före det som violinist.
Mm, men dirigent, det kräver ju andra egenskaper. Det kräver ledaregenskaper och sånt här, och ett annat yrke.
Absolut.
Men det kom in när du var i 30-årsåldern.
Ja, ledaregenskaper krävdes ju nog också. Jag var mycket inblandad som konsertmästare, alltså leader, primas i olika ensembler. Nu behöver man ganska mycket ledaregenskaper då också. Att steget från att vara konsertmästare i en orkester till att vara dirigent är inte så stort när det gäller just det där ansvaret. Men det avgörande var när Ylioppilaskunnan soittajat, alltså den största amatörsymfoniorkestern i Finland, de hade hört rykten om att jag lite hade börjat prova på dirigering, och så bad de mig överraskande att bli deras nästa dirigent. Och då plötsligt står jag framför en symfoniorkester som dirigent utan dirigentskolning. Och jag hade min musikererfarenhet, det var ju det de litade på också. Jag var violinisten, Jonte Storgårds. Men jag var definitivt inte ännu färdig att plötsligt börja dirigera Sibelius femte symfoni eller annan repertoar. Bara med det som grund. Och också Jorma Panula ungefär kom emot mig på gatan och sa att nu perkele ser du till att du kommer till dirigentklassen på Sibeliusakademin. Så efter att jag hade redan lämnat akademin som dirigent, lämnat akademin som violinist några år tidigare, så var jag plötsligt tillbaks där på skolbänken på dirigentklassen, och då var jag alltså just i 30-årsåldern. Och det var väldigt väldigt rätt att jag gjorde det, kom tillbaks.
Bevisligen. Jag tänkte att det är klart att när jag pluggade på inför den här intervjun, så tänkte jag att jag skulle liksom nämna vilka orkestrar du har varit med aktiv i. Så insåg jag också att vi har inte ett dygn på oss att ha den här intervjun. så den listan måste vi lämna. Men vi har ju redan sagt att du, John Storgårds, att du är konstnärlig ledare för Lapplands kammarorkester, dirigent för Åbo filharmoniker och BBC filharmonikers överkapellmästare. Som sagt, jag börjar inte läsa upp de här fyra A4-orna var du har jobbat, men det du också har på gång är sådana små anspråkslösa grejer som Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, St. Louis Symphony Orchestra, Berliner filharmoniker, Gewandhausorchester Leipzig, Münchner filharmoniker, Orchestre National de France, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai i Italien.
Det är länge sedan jag var där, men jag har nog varit där många gånger.
Och så hamnade vi förstås i Berlin också flera gånger, Rundfunk Sinfoniker Orkester. Jag ber om ursäkt för alla uttal här. Men det är många ställen du är fortfarande aktiv i. Jag menar, du dyker upp på de här ställena ännu. Och då är ju den frågan att hur får man de här jobben? Okej, du är väldigt duktig och erkänd, men hur hamnar man runt hela världen? Och hur går det till när man som dirigent hamnar i de här kända orkestrarna runt om i världen?
Varje gång du är framför en orkester första gången, så gäller det på nytt och på nytt att övertyga musikerna som du jobbar med om att du är rätt person på rätt plats och få igång arbetet på ett sånt sätt som övertygar hela gänget och får alla att på sätt och vis vara i samma båt och ha samma mål och ha samma känsla för vad vi egentligen håller på med den här veckan och vad för slags program vi gör och vad för slags konsert vi förbereder. Och som du redan nämnde tidigare, det är just det här med att vara dirigent, det har ju så väldigt mycket att göra med ledaregenskaper också. Det är så väldigt mycket fråga om psykologi. Och när man är i början av en karriär som dirigent, så det är klart att man har ju inte allt det där. Fast du skulle vara hur duktig och skicklig och kunnig som helst som musiker och kunna dina partitur och vara väl förberedd och veta, liksom ha känslan av att du vet vad du vill med just det stycke som du ska dirigera. What's the big idea? Vart vill du komma med tolkningen och allt det där? Så inte det så där bara att gå framför orkestern och säga att nu gör vi så här.
Nej.
Det funkar inte på det sättet.
Jag fattar det här och jag undrar, John Storgård, vad är ditt knep? Har du något knep för att bli den populära dirigenten du är? Går du runt och skakar hand med varenda musiker? Tittar du dem i ögonen? Berömmer du folk? Eller hur går det till att få den där respekten och den där samhörigheten med en hel symfoniorkester?
Ja, det som du nämnde, så det där att titta dem i ögonen är nog ganska viktigt. Nu måste musikerna ha känslan av att du står inte där bara och glor i partitur och liksom börjar bara berätta för dem någonting som du har funderat på hemma. Om att nu har du bestämt att vi ska göra så här. Utan det är fråga om kommunikation hela tiden. Och du kan ha väldigt klara idéer över vad du eftersträvar med just den musik som du jobbar med, men du måste också vara hela tiden, ha alla antenner framme och ta emot också vad orkestern har att ge. Alla orkestrar har sina egna individer för det första av olika slag, men också de har en viss grund, kanske en grundegenskap av något slag. De kan ha en speciell klang som känns bak för just den orkestern, eller de kan ha ett visst sätt att reagera på en dirigents helt liksom fysiska sätt att dirigera på ett visst sätt. Somliga orkestrar reagerar snabbare, andra orkestrar kanske lite trögare, men ändå så att de ändå tillsammans. Eller sen är de inte så bra tillsammans. Allt det här, du måste reagera på situationer, du måste kunna anpassa dig och allt som du har räknat med eller planera till just nu och här, den situation du är i, och kunna psykologiskt också få orkestern att känna att okej, den här killen, han är tillsammans med oss nu och han får oss att göra vårt bästa. Och får orkestern en känsla av att du försöker på något sätt vara ovanför dem. Så det blir inte så bra. Eller också om du är för hårdhänt, eller om du är för dominerande, och som din själva slagteknik är för hård eller ensidig, eller bara fråga om att du drar dem med dig. Så det, allting inverkar på vad det blir för klang och vad det blir för frasering och vad du får ut av själva klangen i orkestern.
Du ger ju John Storgårds ett väldigt ödmjukt intryck. Men har du någon gång brutit pinnen och lämnat orkestern och sagt att nej, nu får det här duger inte?
Har du... Inte riktigt så, men nu har jag ju någon gång varit olycklig eller missnöjd och av en eller annan orsak så har det inte funkat. Och då går det ju ofta så att okej, då kommer du inte tillbaks. Det kan hända att både du och orkestern vill att du inte kommer tillbaks.
Okay.
Men just det här när du säger att hur det är möjligt att jag blir inbjuden hit och dit och får så mycket olika uppgifter och möjligheter, så det är ju det är frågan. Att om du lyckas bra med samarbetet en gång, så tröskeln är liten för att inte ta så lång tid förrän du står framför samma orkester igen, därför att både du och orkestern gärna vill göra någonting igen.
Experter jag har talat med inför den här intervjun, så de säger att John Storgårds, han är ett så stort namn att när han kommer till London så rullar man ut röda mattan. Att du är en sån kändis och du är en så stor ledare att är till London rullas röda mattan ut när John Storgårds dyker upp.
Vem har sagt så?
Nej, alltså jag tänker förstås inte nämna någon namn, men Leif Nysten som har hand om den klassiska konserten på tisdagskvällar i Ylevega. Hur känns det, John, att skifta mellan den röda mattan i London och sen komma till Finland, till exempel Åbo, där du kanske inte blir igenkänd på gatan och kanske inte alla finländare vet att vem John Storgårds är. Det är lite kontrast här.
Jo, och inte vet ju faktiskt alla i London heller vem jag är.
Nej, men du förstår vad jag menar. Att hur mottagande blir och där kunskapen finns. Och så här.
Jo.
Finns det en kontrast här?
No, det är en bra fråga. Egentligen så svarar jag gärna nej. För alltså, jag, som du vet, jag har varit inblandad med så mycket olika sorters projekt, mindre och större, hela tiden. Det är att jag har i 30 år jobbat också intensivt med Lapplands kammarorkester, som är en liten orkester uppe i Lappland. Och som är alltså regionalt en väldigt viktig liten proffsensemble för en väldigt stor region i norra Finland. Alltså till exempel förra veckan när vi avslutade vår säsong, så hade vi en fullsatt konsert hemma i vår fantastiska konsertsal i Rovaniemi, Korundi. Men sen åkte vi också till Kemijärvi och gjorde samma program. Och alltså, inte får vi en full sal i Kemijärvi där det annars heller inte bor så mycket folk. Rovaniemi bor det nog mera. Men i alla fall, ibland åker vi till ännu mycket mindre ställen och mindre platser inom Lapplandsregionen. Och ändå alla som kommer till de konserterna, så uppskattningen är enorm och det är så viktigt för dem som hittar dit att orkestern som representerar hela Lappland, så de vet, de som kommer till konserten, att det här är faktiskt en proffs topporkester som representerar det nordligaste, och det är de facto den nordligaste proffsorkestern inom EU. Det finns ännu en nordligare i Norge som inte hör till EU.
Ja, precis.
Ja, Arctic Philharmonic, och vi kommer faktiskt nu på hösten att ha ett samarbete med dem, inte första gången utan tredje gången. De två mest nordliga proffsorkestrarna i hela världen. Men alltså, det här är minst lika viktigt också för mig, dessa konserter på små orter någonstans någonstans på ingenstans, kan man säga, inom Lappland, som att ha en fullsatt konsert i Royal Albert Hall till exempel, eller i San Francisco eller var som helst.
Sen har jag också märkt att du har ju också ditt finlandssvenska lite sådana engagemang, att då man söker dig på nätet så poppar det upp i Martin Vegelius sammanhang, Korsons musikfestspel.
Ja, jag var där några år också, konstnärledare, det var fint.
Ja, alltså den här kombinationen med just det här jättestora, världsberömda, men också det här jordnära finländska och till och med finlandssvenska. Det är tydligen en kombination du tycker om.
Nå jo, jag vet inte hur ödmjuk jag är, men för mig, music making, det är ju det frågan om. Alltså jag älskar att göra mitt jobb som musiker så bra som jag kan, var som helst, när som helst, för vem som helst som vill vara där och uppleva det. Som professionell musiker på högsta möjliga nivå. Och det är inte för mig på det sättet någon skillnad om det här sker i Ivalo eller i New York.
Bra sagt. Veckans gäst är John Storgårds, violinist och dirigent. Just nu dirigent för Åbo Filharmoniker. Du håller också till i BBC:s filharmoniker, där du övar kapellmästare. Och så är du också konstnärlig ledare för Lapplands kammarorkester. Plus alla andra dirigent- och musikeruppdrag du har runt om hela världen. Vi ska ta och blicka framåt. Tiden rinner iväg och det där, vi ska gå vidare den här intervjun genom att nu börja blicka framåt. Till att börja med, John Storgårds, det är fotbolls-VM i sommar.
Nej, fotboll är nog också någonting som alltid har funnits med. Jag var aldrig med i någon klubb som barn och som i skolåldern. Det hade nog säkert att göra med att också föräldrarna, de ville inte de ville inte hjälpa mig med att på något sätt ha tid för också det, för de tyckte att den här killen sysslar ju på allvar med musik, att inte hinner han med allting, men inte hade någon gå emot mitt fotbollsintresse heller, men jag gick nog aldrig med i någon klubb, men jag var nog i skolsammanhang faktiskt skollagets målvakt. Jag tittar med speciellt intresse på hur det går för de nordiska länderna som nu är med, och sen tycker jag alltid det är roligt att följa med de afrikanska länderna på många orsaker. Det är så spännande att se också, alltså, spelsättet.
Väldigt glad fotboll.
Ja, det är intressant och det är annorlunda ofta.
Jag är den stora äran att världsberömd dirigent och violinist i studion, John Storgårds. Fotbollsintresse finns hos dig, du kommer att kolla på fotbolls-VM. Finns det något annat utöver ditt yrke, din familj och fotboll? Finns det ännu någon hemlig, halvhemlig hobby eller något intresse som inte någon kanske känner till?
Närheten till natur är nog viktig för mig, och det är nog med mig var jag än rör mig. Det att jag familjärt bor i Lappland, det är också att vara nära naturen hela tiden, vilket känns bra. också drumsöboendet i Helsingfors, jag har alltid varit nära havet. Sen har jag alltid varit skärgårdsbo när jag har ledigt på sommaren. Jag har fortfarande möjligheten till att spendera min fritid eller hela familjen också tillsammans med mig, spendera sommarledigheter ute i yttre skärgården i Västra Nyland skärgård. Det här är väldigt viktigt för mig. Och också när jag reser, och man tror ju då att okej, han åker hit och dit till den ena storstaden efter den andra, men var jag än är så försöker jag alltid hitta det där ställen där man hittar natur i någon form. Om inte annat som Central Park eller någonting. Alltså jag går ut och går, inte bara längs med alla gator hit och dit, utan jag försöker hitta parker eller lite utanför stan, någonting som får mig att känna att jag också är nära naturen. Så det är nog väldigt viktigt för mig. Men som bänkidrottare, ja, fotbollen har varit det största intresse. Jag tittar gärna på snooker också. Spelar också lite biljard och snooker vid tillfälle.
Vi fortsätter blicka in i framtiden tillsammans med dig, John Storgårds, här. Då kommer vi givetvis fram till praktbygge vid Aura och Strand i centrala Åbo. Konserthuset Fuga kommer att öppna i slutet av året. Du får en ny arbetsplats. Din orkester kommer att flytta från Anningansbacken och konserthuset vi fick i gåva av Göteborgs stad i början på 50-talet till ett splitternytt konserthus vid Aura och Strand. Hur känns det här?
Det känns fantastiskt bra, och jag tror faktiskt att vi kommer att få ett hus som på alla sätt är väldigt bra. Akustiskt också förstås, som musiker eller orkester, så är det väsentligt att det blir ett hus också som akustiskt är på högsta nivå. Och det tror vi på.
Du var bland annat med och invigde det där musikhuset i Helsingfors för 15 år sedan. Där har framförts viss kritik att akustiken inte är top notch, till exempel för sångare och så här.
Ja, alldeles riktigt. Jag hoppas och tror att Fuga blir ännu bättre. Mycket bättre.
Det var ju bara roligt att få ge en känga åt Helsingfors här. Men det där Fuga lär ska vara byggt och inspirerat av Fartein, Valensalen i Stavanger. Och det här är någonting som du är väldigt insatt i, och du har hyllat den här Stavangersalen. Att det är väldigt bra att vi har fått inspiration av den.
Ja.
Vad är det innebär?
Det är ju delvis samma personer också som har haft att göra med Stavangersalen och dess form och dess akustik som har varit inblandade också här. Jag har varit där några gånger sen Stavanger symfoniorkester fick sin sal. Jag brukar säga till höger och vänster att till orkestrar som planerar att, alltså när jag till exempel är i Nordamerika och har att göra med orkestrar som planerar att göra en turné i norra Europa, så säger jag alltid att om ni kommer till de nordiska länderna så ska ni absolut komma till Stavanger. Och de kanske inte vet så mycket om Stavanger, men då berättar jag. Att jag tycker att den bästa av alla de lite nyare salarna som har kommit i Norden, som jag känner till, är Stavangersalen. Men jag tror och hoppas ju på att Fuga blir nu på många sätt den bästa i Finland. Åtminstone väldigt bra. Och inte bara nationellt utan internationellt sett. Och själva platsen är ju härlig, men redan utifrån sett, så nu måste du medge att det ser väldigt fint ut med stora fönster, och det kommer ju en terrass där uppe också när det är bra väder. Folk kan gå dit upp på taket och titta till höger och vänster och se både domkyrkan och slottet.
Ja, och stora salen, 1300 personer räknar man med att ska rymmas in dit. Känns det okej också?
Jag tror det är just passligt. Den här storleksformatet tycker jag är just idealiskt. Sen kommer det ju en mindre sal också som tar lite på
300
personer och kommer säkert att passa väldigt bra för alla möjliga former av lite mer intimt musicerande. Olika slags ensembler, kammarmusik, barock, jazz, allt möjligt. Så den borde ju också bli väldigt bra, den mindre salen där.
Tiden rinner iväg. Vi måste börja avsluta småningom den här intervjun. Hur länge kommer du att hålla på med den här intensiva takten och resa jorden runt och dirigera och uppträda med violin?
En sak som är väsentlig just nu är ju det att jag faktiskt har hållit på med det här ganska länge redan på hög nivå professionellt. Jag har så mycket mer erfarenhet nu än vad jag hade för 15 år sedan till exempel. Jag njuter av mitt arbete mera nu än någonsin tidigare. Och jag har fortfarande energi och känner mig frisk och kry. Och det är ju något som man måste bara tacksam för så länge det är på det sättet. Alltså, så länge jag har hälsa och energi på det sättet som jag har just nu, så vill jag faktiskt ge mitt allt som musiker. Just därför också att jag njuter så mycket nu av den sortens lugn och säkerhet och självsäkerhet i vad det sen gäller, violinspelandet, dirigerandet. Jag fortfarande någon står framför orkestrar som jag inte har jobbat med tidigare. Jag är inte nervös för det på samma sätt som jag var någon tidigare. För att jag vet att jag klarar av att vara mig själv och lita på att jag nog vet hur jag jobbar och på vilket sätt jag jobbar. Så det känns rätt och det känns att det är jag och mitt musicerande som det gäller. Men också det att jag får de som jag jobbar med att också märka och känna att jag faktiskt vill jobba med dem. Inte över dem eller emot dem eller någonting annat.
Det är jätteroligt. Ja, det här är ett bra sätt att avsluta den här intervjun.
Passar det mig? Det har varit kul att prata med dig.
Ja, tack för att du kom hit, John Stålgårds.